Hej, jag heter William. Välkommen till 9R Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken The Tycoons of Charles R. Morris är en historisk och ekonomisk fackbok som skildrar hur Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Jay Gould och J.P. Morgan formade den amerikanska storindustrin under Gilded Age. Boken visar hur dessa män genom stål, olja, järnvägar och finans bidrog till att bygga det som Morris kallar den amerikanska superekonomin, alltså ett modernt system av storföretag, kapital och marknadsmakt. Samtidigt är boken inte bara en berättelse om framgång utan också om monopol, hårda affärsmetoder och den sociala kritik som växte fram mot de så kallade robberbarons. Morris använder en historisk biografisk metod där ekonomisk utveckling och personliga strategier vävs ihop. Resultatet är en bok som hjälper läsaren att förstå hur USA gick från snabb industrialisering till ett land dominerat av storföretag, banker och politiskt inflytande. Och varför arvet efter dessa tycoons fortfarande diskuteras. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, fyra industrimän som byggde den amerikanska maktekonomin. Bokens kärna är samspelet mellan fyra mycket olika aktörer, Carnegie, Rockefeller, Gould och Morgan, som tillsammans representerar olika delar av den amerikanska ekonomins omvandling. Carnegie står för stål och industriell produktion, Rockefeller för olja och vertikal kontroll, Gould för järnvägar och finansiell taktik och Morgan för bankväsen och företagskonsolidering. Morris visar att deras betydelse inte bara låg i att de blev rika utan i att de skapade nya sätt att organisera kapital, bolag och marknader. Det gör boken mer än en biografi över starka personligheter. Den blir också en studie i hur modern amerikansk kapitalism växte fram. För en svensk läsare blir parallellen tydlig till hur industrialiseringen i Sverige med exempel som järn, trä och verkstadsindustri också byggde nationell styrka. Men i mycket mindre skala. Skillnaden här är den extrema koncentrationen av makt i USA där några få individer kunde påverka hela sektorer och i praktiken forma ekonomins riktning. För det andra, monopol, marknadskontroll och den nya företagskapitalismen. En viktig del av boken är analysen av hur dessa tycoons skapade och försvarade monopol eller nästan monopol. Morris beskriver hur kontroll över järnvägar, råvaror, transporter och finans gav dem möjlighet att styra priser, slå ut konkurrenter och samla resurser i allt större enheter. Det handlar alltså inte bara om driftighet, utan om en strukturell förändring av marknaden där konkurrens ersattes av koncentration. Den här mekanismen är central för att förstå den amerikanska superekonomin, eftersom den visade hur kapital kunde användas som verktyg för dominans snarare än enbart för produktion. Boken förklarar också varför denna utveckling väckte stark motreaktion, eftersom arbetare, mindre företag och politiska reformrörelser såg hur ekonomisk makt blev allt svårare att utmana. I svensk historisk kontext kan detta jämföras med debatter om storföretagens roll i folkhemsepoken. Men Morris visar en betydligt råare och mer koncentrerad variant av samma grundfråga. Nämligen vem som egentligen styr ekonomin när marknaden blir så stor att den inte längre fungerar som idealbilden säger. För det tredje, från personlig rikedom till nationell omvandling. Boken betonar att tycoons inte bara var individer med privata förmögenheter, utan också drivkrafter i USAs övergång till industrination. Morris kopplar deras verksamhet till bredare förändringar som urbanisering, ökande produktion, teknisk utveckling och snabb kapitalbildning. Carnegie stil bidrog till att bygga infrastrukturen för broar, järnvägar och städer. Rockefeller skapade ett oljesystem som gjorde energi mer standardiserad och oeffektiv. Morgan samlade kapital och stabiliserade stora företag på ett sätt som passade den nya ekonomins skala. Golds roll visar samtidigt den mer spekulativa och instabila sidan av samma utveckling. Det här gör boken intressant eftersom den inte framställer modernisering som en naturlig process utan som något som drevs fram av konkreta beslut, aggressiva förhandlingar och finansiella innovationer. Läsaren får därmed en förklaring till hur USA på relativt kort tid kunde bli en ekonomisk stormakt. För svenska läsare ger det också perspektiv på hur industriell expansion ofta kräver både entreprenörskap och institutioner som kan hantera dess sociala följder. För det fjärde, robberbarons och den moraliska kostnaden för tillväxten. Morris skildrar tycoons med en tydlig dubbelhet. De framstår som innovatörer och byggare, men också som män vars affärsmetoder väckte moralisk vrede. Begreppet robberbarons fångar just denna konflikt, eftersom det pekar på att rikedomarna ofta växte genom monopol, hård press på arbetskraft, politiska kontakter och ibland rena marknadsmanipulationer. Boken intresserar sig därför inte bara för hur pengarna tjänades, utan för vilket pris samhället betalade. Det gäller arbetskonflikter, ojämlikhet och misstanken att ekonomisk framgång inte alltid var förenlig med allmänintresset. Den här dimensionen gör boken särskilt relevant idag eftersom den väcker samma grundfrågor som moderna debatter om stora teknikföretag, finansmakt och företagsansvar. I svensk kultur- och samhällsdebatt finns en stark tradition av att väga näringslivets betydelse mot social rättvisa, och här placerar sig Morris tydligt i den traditionen. Han ger läsaren verktyg att förstå varför vissa historiska gestalter både beundras och kritiseras samtidigt. Slutligen, historisk biografi som förklarar kapitalismens struktur, bokens metod, är en av dess största styrkor. Morris använder historisk biografi för att visa hur individuella karriärer kan användas som nycklar till större ekonomiska strukturer. Istället för att bara skriva kronologiskt om fyra män analyserar han hur deras affärsstrategier, nätverk och beslut skapade en ny ordning för företagande i USA. Det gör att läsaren både får personliga porträtt och en bredare förståelse av kapitalismens institutioner som bolagsbildning, finansmarknader, sammanslagningar och politiskt inflytande. Denna metod skiljer boken från mer allmänna verk om Gilded Age eftersom den är mer fokuserad på mekanismer än på anekdoter. För den som vill förstå ekonomisk historia är det värdefullt eftersom boken visar samband mellan individuella val och systemförändring. För en svensk publik är detta särskilt användbart om man vill jämföra amerikansk storföretagskapitalism med den mer reglerade nordiska modellen. Boken förklarar alltså inte bara vem Tycoons var, utan hur deras agerande hjälpte till att forma själva spelreglerna för modern ekonomi. Sammanfattningsvis, The Tycoons passar bäst för läsare som är intresserade av amerikansk ekonomihistoria, industrialisering, företagsmakt och relationen mellan rikedom och samhälle. Den är särskilt värdefull för studenter, forskare och allmänt historieintresserade som vill förstå hur stål, olja, järnvägar och finans tillsammans skapade en ny typ av kapitalism i USA. Bokens styrka ligger i att den kombinerar biografisk närhet med strukturell analys så att läsaren både ser personerna och de system de byggde. Jämfört med många andra böcker om Gilded Age är den mindre inriktad på enbart skandal eller hjälteberättelse och mer intresserad av hur ekonomisk makt faktiskt fungerar. Den lyckas också hålla ihop fyra mycket olika gestalter utan att tappa den större historiska ramen. För den som vill förstå varför Robert Barons fortfarande diskuteras och varför den moderna storföretagskapitalismen såg ut som den gjorde, erbjuder boken en ovanligt tydlig och genomarbetad förklaring. Den är därför både analytiskt rik och historiskt användbar. Om du vill stödja Charles R. Morris, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar.